Det här är P1, Sveriges Radio.
Dagens Industris finansprofil hypade bolag han själv äger aktier i. Nu tar tidningen fram en policy.
Nu är det lätt att vara efterklok. Jag hade nog varit så här i efterhand och be honom titta på lite större bolag.
Om filmen på den svenska bunkern som blev israelisk propaganda om Hamas terrortunnlar.
Helt plötsligt blev ju vår sida så att säga någon form av slagträ. 2,2 miljoner människor varit inne.
Och som krispigt skidljud i SVT när världsstjärnor gör upp i spåren. Ett finst avslöjande sänder nu chockvågor i stugorna.
When I heard it, I felt that something permanent has changed.
Du lyssnar på medierna i P1. Jag heter Johan Cedersjö. I veckan publicerade Dagens Industri en krönika som stack ut. Det var finansprofilen till lika DI-krönikören Günther Mårder som i en text hyllade två småbolag som han själv äger aktier i. De här bolagen kan dubblas i värde på 3 års sikt, löd analysen, och krönikan tog skruv. För de omskrivna bolagens aktiekurser, de sköt i höjden. Inom finansjournalistiken där all rapportering kan påverka värdet på det man skriver om har tidningarna tydliga regler kring vilka aktier skribenterna kan skriva om. Så vad var det egentligen som hände här? Erik Petersson har tittat närmare på det i veckan.
Det ger en tid för reflektion om vår roll som bevakare.
Jonas Jonsson är redaktionschef på Dagens Industri.
Lite som Bamse. När man är mäktig och stark, stor och stark, då måste man vara snäll också. Och i det här fallet handlar det inte om någon hård artikel, utan det är snarare en positiv artikel. Det visar ju på vilket genomslag vi har, och det måste vi tänka på i den här sortens artiklar framåt. Det är väl en slutsats vi har dragit.
I krönikan som fick rubriken Guldkorn med chans till kursdubbling skrev Günther Mårder om två stycken små bolag som han trodde skulle kunna dubbla sin kurs på 3 års sikt. Och i texten är han transparent med att han själv äger aktier i bolagen. Men direkt när texten publicerades stack aktiekursen för de här bolagen iväg. Omkring en 20% i ökning av värdet har de båda aktierna stannat på. I Dagens Media, som i veckan var först med att berätta om det här, svarade chefredaktör Peter Fällman att det i det här fallet blev lite för fria tyglar och att frågan fallit mellan stolarna. Men vi får ingen intervju med Peter Fällman. Istället är det alltså redaktionschef Jonas Jonsson som svarar på frågorna.
Var det ett misstag att publicera den här, tycker du?
Nej, det tycker jag inte. Däremot kunde jag som redaktör, det är jag som sköter våra krönikörer, jobbat lite mer med Günther och texten. Till exempel ännu mer transparent om hur länge han hade ägt de här aktierna och hur länge han tänker äga dem. För han är ju långsiktig i sina innehav. Och sen kanske, nu är det lätt att vara efterklok. Jag hade nog varit så här i efterhand och be honom titta på lite större bolag.
Jonas Jonsson säger att om bolagen är lite större så blir kurspåverkan inte lika kraftig.
Vad tänker du om principen då att liksom tipsa om aktier som man själv äger på krönikeplats i Dagens Industri?
Det tycker jag att en krönikör ska kunna göra, men under ordnade former.
Och vad innebär det då?
Ja, det är väl inte så mycket med Günther att göra. Det handlar väl mer om mitt redaktörskap och till exempel de saker jag sa tidigare. Vilka bolag skriver jag om och hur skriver jag om dem? Och där, det är mitt ansvar att vara en aktiv redaktör och i valet av aktier vi skriver om till exempel. Eller anslag.
Om man ska måla fan på väggen, och det ska ju vi, så är alltså risken här att man som skribent på Dagens Industri kan använda sin plattform för egen vinning. Om tidningen skriver en väldigt positiv text om ett bolag så kan det leda till att värdet på det här bolagets aktier går upp. Om skribenten då själv äger aktier i bolaget så kan man sälja till vinst. För att parera det här har Dagens Industri en uppsättning regler för alla som jobbar på tidningen. Alla från reportrar och analytiker till redigerare ska redovisa alla sina aktieinnehav till chefredaktören. De får heller inte köpa och sälja aktier på kort sikt. Om man köper en aktie så måste man äga den i minst en månad. Men vilka regler som gäller för krönikörer i tidningen har fram till nu varit oklart.
Ja, nej, det har inte hänt förrän nu. Så att nu finns det en överenskommelse mellan mig och Günther om hur vi ska jobba med de här sakerna.
Och hur ser den ut?
Ja, i detalj vill jag, men vi kommer att titta på lite större bolag. Jag kommer att vara, och han kommer att jobba mer tillsammans inför en publicering. Det handlar om formuleringar i texter när man publicerar de här saker.
Ja, Günther Mårder är i den här världen helt klart en profil. Han är före detta vd för organisationen Företagarna, men för den breda massan är han kanske framförallt känd som Sveriges snålaste man.
Så då kan det bli så att då serveras knäckebröd som definieras då som egentligen som djurfoder på morgonen när man ska inte må där.
Så kan det vara.
Här från Aftonbladet TV.
Snittkostnaden för en frukost per person i familjen kanske landar på 2-3 kronor någonting.
Inte per person, nej. Då är vi lite högt räknat. 1,75, ja någonstans där.
Hallå.
Han har varit krönikör i Dagens Industri sedan i somras. Och han välkomnar den här diskussionen.
Nej, men att det är positivt. Jag tror att vi behöver en diskussion om ökad öppenhet. I 10 års tid så har jag redovisat min portfölj, min privata portfölj, helt öppen. Och jag tror att jag är ensam om det i hela finansbranschen.
Günther Mårder har genom åren i flera sammanhang drivit frågan om att alla aktörer i finansbranschen borde vara mer transparenta. Vad gäller krönikan menar han att hans aktieköp är långsiktiga. Han kommer inte sälja på minst 3 år och så länge han inte säljer de här aktierna så spelar en sån här kortsiktig uppgång ingen roll. De som kan tjäna på det här är de som köper och säljer på väldigt kort sikt, säger han.
Och det är klart att det kommer finnas personer som kan dra fördel av det, men så funkar marknaden.
Men jag menar, du kan ju dra fördel av det också, om man ska dra det till sin spets.
Nej, på vilket sätt?
Om du säljer?
Ja, och då rämnar ju hela mitt varumärke. Alltså, allt aktieägande är ju offentligt. Så du kommer se på direkten i realtid om jag säljer. Jag gjorde ju tvärtom. Jag nettoökade. Efter att artiklarna har släppts så har jag köpt mer aktier.
Jonas Jonsson, redaktionschef på Dagens Industri, igen.
Det som skyddar mot att han inte använder det här till egen vinning är ju att han själv säger att det här skulle rasera mitt personliga varumärke. Räcker det för dig som redaktör, så att säga, som säkerhet?
Ja, det är i alla fall en viktig faktor i att han kan skriva de här sakerna. Sen att han är så transparent i hur han agerar är också viktigt. Skulle vi se att vi har fasa att han börjar liksom trada på de här aktierna han skrev om i veckan, då skulle hans förtroende försvinna och då skulle han inte kunna fortsätta att han skriver såna här texter.
Günther Mårder skulle gärna se att även Dagens Industri blev mer transparenta.
Tänk om vi kunde följa varenda DI-journalist privata aktieportfölj och kunna följa den i realtid. Vi hade kunnat kora den journalist på analysredaktionen som har den högsta avkastningen. Vi hade kunnat se vad de gör. Hade de dessutom skrivit varför de gör som de gör, så hade det blivit ett galet intressant innehåll.
Givet att liksom ändå vad Dagens Industri skriver om, hur de skriver om, det kan verkligen vara kurspåverkande. Finns det inte en rätt stor risk där? Man liksom ger ännu mer makt och möjlighet att sko sig själv till journalister.
Ja, fast det blir ju uppenbart om man har gjort det. Idag kommer man ju undan med det. Idag kan det ske utan att vi vet.
Sist här, Günther Mårder, krönikör på Dagens Industri. Nu tar vi några korta medienyheter från veckan som gått.
Tidskriften Kvartal kunde i veckan avslöja att opinionsinstitutet Novus fabricerat siffror i sina opinionsmätningar. I flera mätningar har institutet nått upp till exakt 51% svarande i sina undersökningar. Något som väckt misstänksamhet i branschen, då inget annat företag kommer ens i närheten av en så hög andel svarande. Enligt Kvartal ska Novus ha använt siffran 51% och sen räknat baklänges utifrån den för att få fram deltagarantalet. Enligt Torbjörn Sjöström, vd för Novus, så rör sig det hela om ett tryckfel. Och han menar att de riktiga siffrorna ligger väldigt nära de som återfinns i rapporterna. Och så har årets sammanställning av mediechefers inkomst presenterats. Toppa listan med råge gör Viaplays tidigare koncernchef Anders Jensen med 32 300 000 kronor i inkomst under 2022. Tvåan på listan, Bonnier News vd och koncernchef Anders Eriksson, hade knappt hälften, dryga 13 miljoner kronor. Dagens Medias kartläggning visar att de flesta mediechefer höjde sin inkomst under 2022 och att män tjänar generellt mest. Av de 20 mediechefer som toppar listan så är endast 5 kvinnor. Flera Bonnier-chefer har också gjort stora inkomstlyft, vilket förklaras med att ett flerårigt bonusprogram föll ut under 2022. Fler Sveriges radioprogram läggs ner till följd av de stora besparingarna. Den här gången är det Odla i P1 som satt sin sista potatis. Men att programmet ska gå i graven är inget som kommunicerats av P1. Det blev allmänt känt efter att den externa odlingsexperten Maj-Lis Pettersson valde att kontakta Uppsala Nya Tidning och berätta om det.
Kriget i Gaza fortsätter i oförminskad styrka. Och inte bara på marken, utan även på nätet där propagandan flödar från bägge parter. En central del i det här har varit de tunnlar som Hamas byggt under Gaza. Israeliska armén har gjort mängder med filmer där de visar upp och hävdar att de avslöjar kommandocentraler, vapengömmor och spår från gisslan. Men det är inte bara militären som försöker bevisa hur raffinerade tunnlar som finns. Även privatpersoner, politiker och propagandister tar del i spridningen. I november kom så plötsligt Sverige att dras in i det här tunnelkriget. En film från i våras exploderade viralt när den påstods visa en Hamas-tunnel under Gaza.
Och på filmen är det du som då går och kollar grejer. Det är du som ser.
Ja, jag vandrar runt.
På filmen är vi i en övergiven bunker någonstans i Sverige. Det är märkt och svårt att se några detaljer. Mannen som filmar och klampar runt är Anders Högström, och det har blivit hans hobby sedan 10 år tillbaka att filma övergivna platser. Han lägger upp filmerna på sin Facebook-sida och oftast får de inte i närheten så stor uppmärksamhet som just den här har fått.
Som sagt, du är bra på att skapa uppmärksamhet, men har du förväntat dig att du ska göra det i Mellanöstern och få miljon publik?
Nej, det har jag inte önskat mig. Jag har fått både araber och israeler som följare på sidan. Nu, vi får väl se hur länge de följer. De är hjärtligt välkomna, alla människor är välkomna. Men inte sprida hat och missaktning och extremism och allmänt skräp på vår sida. Vi umgås och har trevligt, det är vad vi gör. Politik får andra syssla med.
Anders Högström har en förmåga att skapa uppmärksamhet. Hans tidigare liv som högerextremist är dokumenterat i boken Extremisten, där bland annat stölden av Auschwitz-skylten Arbeit macht frei finns beskriven. Idag berättar han, föreläser han om sitt kriminella förflutna. Filmen på tunneln är från april, men det var nu i november som det plötsligt slog till.
Helt plötsligt blev ju vår sida så att säga någon form av slagträ. 2,2 miljoner människor varit inne. Och det klippet som delades, det har ju 8 eller 10 miljoner besökare. Så att det blev, jag fick stänga ner kommentarsfält och rensa ut och så här va.
I kommentarsfältet börjar båda sidor strida om tunneln.
Folk hävdade att det här skulle vara Hamas tunnlar, våra tunnlar och så vidare. Men det var ju också faktiskt israeler som var inne och skrev att det här är då tunnlar som man har slagit ut och titta här.
Från Anders Högströms Facebook-sida började också filmen att spridas vidare. Det börjar med ett spanskt pro-israeliskt konto på plattformen X. I inlägget hävdas att tunneln är en av 300 tunnlar som den israeliska armén upptäckt under marken i Gaza. Och efter den här delningen är bollen i rullning. Den israeliska forskaren Eddie Cohen delar filmen på sitt konto och får över 8 miljoner visningar. Och efter det följer arabiska konton som även de använder filmen, men då för att hylla Hamas kreativitet.
Vi granskar ju all missinformation som vi kan hitta på sociala medier, och det här fick ju då väldigt stor spridning, och när det får stor spridning så blir det också extra viktigt att granska det och få ut korrekt information.
Siri Christiansen på faktagranskningssajten Logically Facts har följt och rapporterat om hur klippen från svenska bunkern spridits över världen.
Det är olika personer som har filmat samma bunker, och man kunde säkerställa att det var samma bunker genom att göra en bildanalys.
Ja, det är inte bara Anders Högström som filmat i den svenska bunkern. På nätet finns flera liknande filmer från platsen. När dessa sen spridits är det svårt att veta exakt vems film som används. Ibland kan det vara ihopklippt från olika filmer. Men genom att jämföra ruta för ruta har flera faktagranskare kunnat bekräfta att filmerna som sprids är från den svenska bunkern. Det var New York Times-journalisten Eric Toller som först hittade rätt.
Det Eric Toller gjorde, och där han även hade hjälp av ett osynt community som heter Project Owl, är att de kunde ta screenshots på olika delar av den här videon som påstod sig föreställa en bunker i Israel. Kunde matcha det och hitta genom en omvänd bildsökning att det är ganska likt en bunker som finns i Sverige. Sen gjorde man jämförelser ruta för ruta och kunde se att även om det inte är samma video så är det samma bunker som har filmats.
Ska se. Då kan vi prova, det finns ett verktyg som heter Invid. Då gör man så att man lägger in länken till videon som man vill göra en omvänd bildsökning på.
Jag är på SVT, den desk som tidigare jobbat med att verifiera bilder och filmer från kriget i Ukraina, har nu fått utökat uppdrag att även granska bilder och filmer från kriget i Gaza. Jag träffar Linus Svensson.
Tittar vi exempelvis på kriget i Ukraina så ser vi ju att det är ju en konflikt där det sprids enorma mängder bilder och videoklipp på sociala medier. Och de här bilderna är oftast de enda visuella bevisen vi har för vad som verkligen händer på marken. Så kan man då verifiera dem och säkerställa deras äkthet, så säger det någonting om läget vid fronten. Och vi behöver inte bara förlita oss på vad ukrainska källor säger eller vad ryska källor säger.
Okej, för då är det vanliga människor som lägger ut de här bilderna.
Exakt, det är fortfarande svårt att få tillträde till de mest aktiva delarna av fronten. Och då är det liksom bilder från förbanden som strider på marken, både på den ryska sidan och på den ukrainska sidan. De här förbanden lägger upp bilder i sociala flöden och så vidare, just för att helt enkelt sprida krigspropaganda.
Linus Svensson är inte förvånad över att en svensk bunker har förvandlats till ett slagfält i propagandan från kriget i Gaza.
Det är den vanligaste typen av desinformation, och den är kanske särskilt tydlig i just Israel-Hamas-kontexten. Alltså att man tar gamla klipp och stöper om dem och påstår att de visar nya händelser. Som de kanske från början är filmade i helt andra länder, som vi ser med de här tunnlarna då.
Det första, i och med att det kom i så massivt chock, alltså det är ju inte så att det var 10 kommentarer eller någonting som utan det är hundratals och oerhört grova, våldsamma kommentarer också. Så att,
tillbaka till Anders Högström.
Min första reaktion var ju liksom att stänga ner, liksom, se till att täppa igen kommentarsfält så att man inte kan sprida sån här propaganda och riktigt, riktigt grova saker. Och sen helt enkelt har jag ju fått följa detta, avvakta lite och se vad som händer. Jag ville liksom inte på något sätt hamna mitt emellan här. Någonting som jag inte har med att göra.
Så sa Anders Högström till vår reporter Tonchi Persen. Ja, så här lät det under världskuppen i finska Ruka i slutet av november. Under kommentatorernas prat, det krispiga ljudet av skidor som plöjer fram, stavar som spetsar i snön, koskällor, publikjubel och vindens sus i grantopparna. Ljudet av skidsport som ju har något autentiskt, äkta och helylle över sig. Men nyligen kom ett avslöjande i skidnationen Finland som skapade en lavin av känslor. Ljudet i de finska sändningarna är inte autentiskt utan spelas av en gammal gubbe på synt. Vår reporter Martina Pierrot känner att skidsportens folkliga gloria hamnat på sne och har i veckan gett sig ut i skidspårens magiska ljudlandskap.
I heard about ski sounds being made by sound effects about 6 years ago. And when I heard it, I felt that something permanent has changed.
Det här är den finska kulturjournalisten Hannes Nissinen på YLE-programmet Kultur i cocktail. Det var han som nyligen avslöjade att många av skidljuden som hörs i finsk tv inte är äkta. Han har under 6 års tid försökt göra reportaget och till slut ställde mannen, kompositören bakom skidljuden, Jyrki Ihalainen, upp på en intervju.
He felt that it was a company secret, as this is technology that has been developed in Finland, and that took me to a really long process.
Allt började 1989 under skid-VM i finska Lahtis.
Lahtis minsann. Välkomna till dagens tävlingar.
They started making the ski sounds in 1989. It was something that came out of a need.
Att sätta mikrofoner och dra sladdar genom skogen längs den flera kilometer långa banan, det var alldeles för dyrt och krångligt i Finland i slutet av 80-talet. Så då kom idén om att spela in ljud i förväg och lägga in i en synt och därefter liksom spela fram ljuden under livesändningarna. Och det är samma teknik som används än idag. Ljudtekniken Jyrki Ihalainen är hjärnan bakom lösningen.
He's a ski musician.
Kulturjournalisten Hannes Nissinen igen.
He plays it like a piano. So at the very bottom of the keyboard there are crowd noises. Then when you advance a bit up there are minus 20 degrees snow. When you go a bit up, more up on the keyboard, there comes more soft snow to play. There's keys for the sticks and keys for the skis. And there's even a keyboard or a key for dog noises.
Oftast sitter ljudteknikerna på plats vid tävlingarna och följer med i skidåkarnas rörelser.
So they sway a little when they're playing. Just like a musician, I found it to be pretty beautiful to look at and interesting because it resembles so much, the hand movements resembles those of a pianist. And of course the sound that comes out is the sound of skiing.
Men det är inte bara skidljud som spelas fram. Även i andra sporter och i internationella sammanhang har ljudet gjorts på finsk synt.
Den legendariska OS-elden i Peking 2008 spelade ljudteknikern Jyrki Ihalainen in i sin egen öppna spis. Ljudet av Usain Bolts rekordsnabba löpsteg är ett annat exempel.
Is this something that other nations do as well?
Yeah, there are, at least in Norway they do it. The ski musicians talked about Japan, that they do sounds for golfing. When the golf club hits the ball, it's according to them, it's done with a keyboard.
Så det här väcker naturligtvis frågan hur det funkar här i Sverige. Finns det en svensk farbror någonstans inne i SVT-huset med en synt?
Nu är det full produktion i nästan hela studiegångarna. Det är vansinnigt mycket på gång den här veckan. Jag tror alla anställda...
Jag hittar tyvärr ingen sån man i ljudteknikernas korridor i TV-huset. Men däremot...
Nille Gustafsson heter jag. Jag jobbar på SVT som A-ljud.
Nille Gustafsson är ansvarig för att planera och mixa ljudet under livesändningarna av bland annat SM-veckan och det 9 mil långa Vasaloppet. Men någon synt finns inte i hans verktygslåda.
Nej, jag kommer aldrig dra fram en synt här. Vi har ingen tradition av det, att jobba på det sättet. Vi behöver inte krydda mer.
Så radiosymfonikerna har ingenting med SVTs skidsändningar att göra?
Nej, det har de verkligen inte.
Finns det någon del i dig som är lite avundsjuk på hur finnarna jobbar?
Kanske lite. De är ju väldigt duktiga på det de gör. Men jag skulle nog aldrig få för mig att göra det själv. Utan för oss på SVT och många andra av mina kollegor i Sverige så finns det ändå en viss stolthet i att kunna placera mikrofonen rätt och få upp exakt det ljudet som sker på plats just då. Men jag får väl ändå beundra dem för deras hantverk.
Var det här någonting som var bekant för dig?
Det fanns rykten om det, att de höll på med det här. Men jag hade aldrig sett något bevis på det.
Svenska tv-tittare har såklart tagit del av den finska synten också. För det är värdnationen som ansvarar för bild- och ljudproduktionen från tävlingar som andra länder och sändningsbolag sen kan ta del av. Så vid finska tävlingar så är det synten som hörs.
Jag undrar hur fort det här har gått.
Du ser du som ett tecken på att det inte, kanske inte går tillräckligt fort.
Han ser inte riktigt pigg ut här heller. Men han har...
80-talssynt eller inte, men är verkligen de svenska skidljuden helt autentiska?
Inte riktigt allt. Vi jobbar en del med ljudeffekter emellanåt när vi behöver. För SVTs del så handlar det kanske mest om att vi bygger atmosfärer. Konkret så kan det innebära till exempel att vi behöver bygga en skogsatmosfär till exempel. Allting är inte purfärskt utan mycket kan vara inspelat 2007 eller tidigare ändå eller i närtid.
Var går din egna gräns för vad du känner är rimligt att putsa upp?
Ja, men min egen gräns går nog ungefär där med att göra lite atmosfärer, att fylla ut en ljudbild, lite extra vindsus och man kanske till och med lägger på någon ljudeffekt av en kråka kanske som kraxar i bakgrunden. Jag kan tycka att det är ganska lagom för mig. Man kanske till och med kan lägga på lite häst... Nej, det har jag grottat mig in med det, tror jag. Nej, det blir bra.
Där någonstans går gränsen.
Ja. Ja.
I Finland har Hannes Nissinens reportage i Kultur i cocktail väckt starka reaktioner. Och kanske är det för att sport anses som hårdkokt fakta. Något som ska vara rent, ärligt, äkta och oförstört.
I think that sports are a huge thing for nations and sports are something which are considered holy. So now when fiction is introduced into sports, it comes as a shock to many people. And at the same time, sports are a thing that people consider as the last bastions of truth.
Sist här, Jyrki Ihalainen på sin skidsynt. Dessförinnan hörde vi Hannes Nissinen, reporter på Yle. Och med det går vi i mål för den här veckan. Producent var Erik Petersson, ljudet skötte Johan Hörnqvist och jag heter Johan Cedersjö. Vi hörs igen om en vecka. Nu säger jag trevlig helg.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.